Jag läser från Lukas 2 och från vers 22. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns det en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herren Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och nu var hon 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskriften i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nazaret i Galileen. Varsågod, sitt. Ljus och mörker. Vi går ju genom olika tider genom livet. Lättare stunder och tuffare stunder. Och i vår familj så går vi just nu igenom en tuffare stund. Vår äldste son har börjat konfirmera sig. Ja, ni skrattar. Kanske för att ni har varit med om det, ni också. Ni vet hur tufft det kan vara. Det började med att Lukas fick sin konfirmationsbibel. Och får man en bok, ja, men då tar man ju och läser den. Så han har börjat läsa och kommit igenom första Mosebok och är nu inne på andra Mosebok. Och det är klart att det dyker upp frågor som han ställer till mig. Och nu i veckan så kom han med en fråga: pappa, vad betyder det här egentligen? Och så läste han ur andra Moseboks 13 kapitel de här verserna. Och då får vi tänka att han är vår förstfödde son. Men ett förstfött åsneföl ska du lösa ut med ett lamm. Och om du inte vill lösa ut det ska du bryta nacken av det. Varje förstfödd bland dina söner ska du lösa ut. Pappa, vad betyder det här? Ja, min son. Men jag tänker att man kan inte bara plocka ut en vers så där, utan man får ju läsa den i sitt sammanhang. Så att jag letar upp stycket här och så läste vidare. Och då står det i följande vers: när din son en gång frågar dig vad detta betyder ska du svara. Är inte Bibeln fantastisk? Den ger ju svar på tal med en gång. Med sin starka hand förde Herren ut oss ur Egypten, ut ur slavlägret. När farao envist vägrade att släppa oss dödade Herren allt förstfött i Egypten, både bland människor och boskap. Därför offrar jag åt Herren det första av hankön som kommer ur moderlivet, och varje förstfödd son löser jag ut. Han förstod precis. Nej, det är inte jättetydligt. Men att det går ju till, nu får vi lite en biblisk historielektion här. Lukas, ja, och ni andra också. Israels folk var ju slavar i Egypten och de bad om räddning. Gud utsåg Mose till att befria folket därifrån. Och Mose kom och sa, släpp mitt folk fara. Så nej, det tänker jag inte göra. Och sen kom de här 10 plågorna. Och den sista plågan, det var ju när Gud sände sin dödsängel för att döda allt förstfött. Men till Israels folk hade han ju sagt då innan, ta ett lamm, slakta det, stryk blodet på dörrposten. Så när dödsängeln går förbi så ser han, här har någon annan dött i det här stället. Här behöver jag inte gå in. Men att från den stunden så bestämde Gud att men det förstfödda, det tillhör Herren. Och det kan vara tufft. Men att på något sätt är ju han som har skapat alltihopa. Det är ju han som får ha reglerna och sätta hur det ska vara. Läraren i klassrummet sätter sina regler. Skaparen av jorden sätter sina regler. Vi har ett legorum hemma där Lukas styr och ställer. Och det är han som sätter vilka regler som man får, hur man får komma in där. Så att visst, vi får acceptera att Gud vill ha det förstfödda. Och det var ju den här påsken, den första påsken, som gjorde detta. Och det är det som hänger ihop. Det kopplar ihop även den här dagen, kyndelsmässodagen. Det var ju därför Josef och Maria begav sig till Jerusalem och templet. För att lämna fram sin förstfödde. Inte för att bryta nacken av honom eller döda honom på något sätt. Utan det står ju sen i 4 Mosebok, då rättar han ju till de här reglerna lite grann. Att av människosonen eller människosläktets förstfödda så ska vi inte offra den förstfödda. Utan att istället så har ju av Jakobs 12 stammar en Levi stam, leviterna, blivit det avsatta folket. Så att vi har ett en gren i judarnas folk där som får bli det där utvalda folket. Så Jesus kommer till Jerusalem för att inte offras, men att visas upp inför templet som att det här har vi fått. Vi tackar dig Gud. Men vi ska inte slakta honom, utan att istället för det så har vi avsatt en släktgren. Jag vet inte om det blir tydligt, men att för mig blev det, det är därför den där leviterna finns. För att vi inte ska behöva offra där. Och sen kom ju Jesus som det stora offret. Hans blod som dog istället för vår skull. Så vi inte behöver offra på något håll. Men jag tycker det är en bra grund att ha med sig in i det här. När Josef och Maria kommer till templet för att bära fram Jesus. Så har det historien bakåt där. Från påskens första. Att det tillhör Herren, det förstfödda. Men det var ju bara en orsak till varför de kom till templet. Uppenbarelsens ljus, tänker jag, är nästa del där Simeon har fått en uppenbarelse om att han ska få se Messias innan han dör. Och jag funderar på det, hur får man en idé egentligen? Var kommer idéer ifrån? Jag sökte på Wikipedia och vad förklaringen på idé är. En idé är en plötsligt uppkommande tanke som ger en första överblick eller utgångspunkt över vissa områden eller för visst resonemang. Ofta med tonvikt på det nya eller originella. Och en del av oss, vi får mängder med idéer och andra får inte så många idéer. Men var kommer de ifrån? Ja, det är inte helt omöjligt att tro att det är Gud som leder ner idéer till oss. Vi är ju hans skapelse. Och i Jerusalem så fanns det en man vid namn Simeon. Han hade fått en idé. Eller anden hade uppenbarat sig för honom. Att han ska inte dö innan han fått se Messias. Hur får man en sån idé? Om det inte är Gud. Och så är det många gånger idag också. Man kan tänka, hur fick jag den idén? Det är ju så dumt. Men det kanske är Gud som leder oss dit. Så det står, ledd av anden gick Simeon till templet. Just denna dag. Vi vet inte hur många andra dagar Simeon har gått till templet för att se om det kommer. Hur många andra pojkar han har sett. Det står att Hanna var 84 år, men det står inte hur gammal Simeon var. Jag vet inte vad ni har för bild av om det var en gammal man eller en ung man. Det vet vi inte. Men vi vet att han har fått en uppenbarelse, att han ska få se den här Messias. Och anden leder honom fram till just detta barn, Jesus. Och han tar barnet i sina händer. Anden leder honom dit. Jag tänker att många av oss får en idé. Den kan vara tokig. Ja, men jag har fått en idé, den här ska jag nog göra. Men sen är det väl kommit till kritan och man står där att nu skulle jag genomföra. Nej, det är nog ingen bra idé. Men Simeon, han vågar lita på sin idé, sin andes uppenbarelse. Han går fram till de här vilt främmande människorna, tar ett barn 40 dagar gammalt. Det här är världens frälsare. Och vad gör han sen? Jo, sen säger han, nu låter du din tjänare gå hem. Om jag hade fått en idé om att jag ska inte dö förrän jag får se världens frälsare. Och sen får jag se honom här. Jag skulle bli väldigt nyfiken. Vad ska kunna ske nu? Jag vill ju vara med i framtiden. Men inte Simon. Han vet sin plats i ett större pussel, i ett större sammanhang. Min roll var att få visa andra på att här är han som ska komma. Nu kan jag gå hem. Det tycker jag är stort. Att många gånger man får vara med och bara, ja, nu är jag med, jag är någon, jag finns här, nu ska jag minsann ta ännu mer plats. Men att Gud har gett oss olika uppgifter. Ibland ska vi göra något viktigt och sen får vi kliva åt sidan. Jag funderar också på det här med offer. Vad betyder offer för oss idag? Jesus, han är vårt offerlamm. Och i och med att Jesus har dött för oss så behöver vi inte längre offra. Men Jesus sa att jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den. Idag så startar vår församling vår läsning av Romarbrevet. Och Paulus, han tar upp en hel del och delger sin syn på detta. Att genom Adam så kom synden in till oss. Och genom Jesus så försvinner synden. Kanske inte försvinner, men att vi inte är syndfulla längre. Han löste den. Jag ska inte nämna så mycket mer om vad som står i Romarbrevet. Det får vi börja läsa nu. Men jag tror att det finns någonting att lära av detta. Att bära fram inför Herren det vi har fått. I Apostlagärningarnas andra kapitel, som också är en av texterna inför den här dagen, så läser vi hur de första kristna levde tillsammans och delade allt gemensamt och delade ut till var och en vad de behövde. Tänker vi så idag? Jag tänker att vårt samhälle är väldigt individualistiskt. Det som rör mig är viktigare än det som är vårt tillsammans. Vi lyssnade tidigare till Matteus 13 kapitel. Himmelriket är som ett senapskorn, som en man sår i sin åker. Och jag har tidigare tänkt att himmelriket är som det här senapskornet, det där lilla som blir det stora. Men idag tänker jag nog att det handlar inte om senapskornet, utan just verbet, som en man sår i sin åker. Att man gör någonting med det man har fått. Jag har här en burk med frön. Jag tror att det är tallfrön, möjligtvis granfrön. Som jag för 25 år sedan, när jag hade gått någon skogsutbildning. Man kan klänga kottar. Vet du hur man klänger kottar? Man tar kottar ute och sen lägger man dem inne på en liten bricka i värmen. Och så öppnar de sig och så släpper de sina frön. Och så samlar man upp frönen så kan man gå ut och så dem. Eller plantera eller vad det heter. Hade jag gjort det för 25 år sedan, planterat de här, då hade jag haft en fin skogsplantering. Men istället står jag här med en burk med små frön. Himmelriket är som ett litet frö. Som en man sår i sin åker. Då kan det hända någonting. Det vi har fått ska vi inte bara lägga i en burk, bevara inom oss. Utan det vi har fått ska vi göra någonting med, dela ut. Jag undrar vilken liknelse Jesus skulle använt idag. Om man skulle använt senapskornet eller surdegen. Upplever du någonting så kan du behålla upplevelsen för dig själv. Eller så kan du dela den på sociala medier. Då gillas den och delas och upplevelsen når tusentals människor. Jag vet inte om man har använt den bilden. Men att det är samma sak där. Man har det för sig själv eller man kan dela det man har, det man upplever. Och fler får vara med om det. I tisdags så fick vi lyssna på Ingmarie och Anita som hade sin Etiopienkväll, berättade om sin resa. Och i slutet så fick vi också lyssna på eran guide, vad hette han då?
Abebe.
Som berättade om liknelsen om talenterna. Och även den liknelsen handlar ju om att förvalta det jag har fått. De som fick 5 talenter återlämnade 10. De som fick 2 lämnade tillbaka 4. Men han som fick 1 grävde ner den i jorden och behöll den och kunde lämna tillbaka 1. Men han var ju inte så uppskattad. Vi har fått olika gåvor, förmågor. Och det ska vi förvalta väl så det blir mer och dela med oss av. Så det får växa. Och vi får träna oss i den här tanken att det jag har, det är inte mitt. Jag förvaltar det bara åt Gud. Jag vill dela en berättelse om konsten att odla god majs. Vet ni hur man odlar god majs? Nej. Då får jag berätta. En farmare i Amerika odlade mängder av fin majs på sin gård. Och varje år anmälde han sin majs till delstatens tävling för områdets bästa grödor. Och varje år vann han. Ett år intervjuades han av en reporter som ville få reda på hemligheten bakom den prisbelönta majsen. Svaret gjorde reportern mycket förbluffad. Bonden berättade att han alltid delade med sig av säden till sina grannar. Men hur kan du ge bort din säd till dina konkurrenter? Frågade reportern. Åh, svarade bonden. Det är väl inte så svårt att förstå. Vinden fångar ju upp pollen och för den från fält till fält. Så om mina grannar odlar undermålig majs så kommer korspollineringen göra att min majs gradvis försämras den också. Så om jag vill odla god majs måste jag därför hjälpa mina grannar. Och jag tänker att det gäller allt. Vi får dela med oss av det goda vi har så blir allt mycket bättre. Jag kommer tillbaka till uppenbarelsens ljus. Jag tror att jag i denna predikan är ledd av anden att belysa just detta. Att dela med sig av vad vi har och att ge det åt Herren. Och jag vill också uppmana er alla att söka uppenbarelsens ljus. Idéer och tankar från Gud. Han talar till oss alla. Som det stod i liknelsen om talenterna. Han ger var och en efter ens förmåga. Vi är olika. Vissa får många idéer, andra får få. Vissa ser Gud tala i eldskrift, andra får en bild och några fastnar vid en tanke. Hur talar Gud till dig? Och vågar du ta vara på den tanken, det talet, som ett uppenbarelsens ljus som du får jobba vidare med? Vi ber.